Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Allihopa och välkomna till det divina surret.
Tjena Nixon på er där ute.
Hej, det var så länge sedan.
Ja, det var inte igår alltså.
Nej, det var inte förrgår heller. Alltså, förlåt.
Vi har tagit ett långt break.
Vi har tagit ett säsongsuppehåll, kanske man skulle kunna kalla det för.
Just det, absolut.
Och gjort fett mycket grejer det där uppehållet. Jag var i Uganda i 3 veckor. Vilket var mer magiskt än vad jag trodde var möjligt. Någon gång så får jag berätta om det. Och du har också bara kört i 180 liksom.
Visst. Jag har haft en jul och så här, ett nytt år som har varit sjukt intensivt. Och jättespännande också. Men det känns väldigt skönt att komma igång med det här nu.
Ja, men igen. Alltså jag är så taggad, Maria, att säga. Det är helt sjukt. Verkligen, det känns så jävla fett att börja igen. Och vi har så jävla mycket roliga avsnitt som är precis pipen nu närmast de närmaste månaderna. Och det känns fett.
Verkligen. Ja, och det här avsnittet, avsnitt nummer 10, som vi börjar säsongen med, då har vi bjudit in en very special person.
Ja, vi har bjudit in Samuel Stenberg-Silla som också är known as Conakry. Han är rappare, artist, föreläsare och poet från Lund och Malmö skulle man kunna säga. Och vi snackade med honom, jag vill bara säga en disclaimer att jag var med från Skype, via Skype, och det är så här, jag låter lite halvburkig av olika anledningar, men ni låter skitbra, så att, ni vet om det, lyssnare, att jag är via Skype, så att det kan lite så här, ja.
Det var en Skype situation.
Det var en sån situation, men vi klarade det och Samuel räddade det, så.
Ja, visst, alltså det kändes ju inte som att vi satt på en Skype. Fast sen så märkte man ju det. Det är ju så med teknologi, va?
Ja, det var bara tekniska som avslöjade det. I övrigt så var det skit nice stämning liksom. Men Samuel kom ju och pratade om manliga självbilden. Part nummer 2. Han följer efter Rodda som ni fick höra i december.
Välkomna, varsågoda, divina surret.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Läget med dig?
Jo, det är bra. Det är bra. Kul att vara här. Jag är taggad. Känns som vi har viktiga saker att prata om.
Oh, vi är också så taggade.
Vad gör du till vardags?
Nu är det nästan främst musik faktiskt. Och så här poesi och lite föreläsningar och workshops och sådär. För jag flyttar nyss till Stockholm, så det är så här. Nu är det allt jag ska göra och det är typ det jag har gjort senaste 2 åren i Malmö också. Och så här.
Ja.
Välkommen till Solstaden.
Tack, tack, tack.
Ah, det var så vi hörde talas om Samuel via folk i Malmö. Från att jag kom hit och sen så startade vi podden. Och sen så var det så här surr om Malmö. När det var snacka om självbild, manlig självbild. Och då bara, vi måste haffa den här duden.
Dirr alltså. Nej, ja. Men folk som visste vem vi skulle snacka med. Så det är fett kul att få höra lite skånska i podden. Alltså det var dags.
Exakt, ja, jag måste representera lite, fan, inte bara Stockholms fokus liksom.
Nej, det känns viktigt.
Precis. Det gör det. Vad heter det? Samuel, vi har bjudit in dig idag för att vi vill gärna höra lite om dina tankar kring manlighet och självbilden och vad det är att liksom som barn växa upp i en miljö som sätter ganska mycket press på pojkar att leva upp till en viss bild liksom. Och därför så har vi bjudit in dig, för vi vet att du har funderat ganska mycket kring de här frågorna, och det känns som att det också lyser igenom din musik, att du har haft de här tankegångarna liksom. Så vi tänkte börja med att höra med så här, har du funderat kring liksom hur din egna självbild uppstod som barn?
Alltså det är någonting, jag tror det är någonting jag tänkt på så större delen av dagen liksom. Eller framförallt typ kvällar som man inte kan sova, då tänker jag jättemycket på så här, identitet och sådana saker. Och jag har försökt så här, på senare tid prata så mycket som möjligt om det med mina vänner och sånt. Men det är för att man någonstans fortfarande är mitt i det, samtidigt som man är så långt ifrån det som har varit innan liksom. För nu är man mitt i och så här, okej, det här är fel och nu ska man jobba på det här och så liksom. Men jag vet inte, jag tror det är, för det är så stor skillnad hur man ser sig själv liksom. Och allting runt omkring bidrar så jävla mycket till liksom, om du vet, om man känner sig som en bra person, om man känner sig värdig att vara lycklig, och om man klarar av relationer, om man, alltså alla de här grejerna liksom, man blir så påverkad av sånt som har varit innan, så då tänker jag att, nej men jag vet inte, jag känner att genom att reflektera över det så kommer jag också fram till bättre svar liksom, och vet vad man ska börja jobba på, eller vad man har kvar att jobba på. Vet också vilka konversationer som kanske är viktigast att ta med grabbarna när vi väl snackar om seriösa grejer liksom. Och vilka frågor som är viktiga att fråga sina så här, kvinnliga vänner, för att lära sig mer om saker som man kanske inte förstår, eller som man kanske inte haft tillgång till att förstå och sådär. Så det är mycket jag tänker på, och jag försöker och mer göra musik som kanske inte, jag vet inte. Jag vill ju tänka att det bidrar till bättre, men i alla fall att det bidrar till att folk ska ställa fler frågor till sig själva liksom. Eller känna sig hörda i sina tankar liksom. Så.
Vilket jävla intro alltså.
Ja. Blown away alltså.
Redan man bara, oh shit. Jag måste ta typ ett djupt andetag här nu för att fortsätta.
Ja, fett Samuel. Men jag tänker så här, vilka manliga förebilder hade du liksom? Vad var dina tankar som pojke? Och nu ställer jag många frågor samtidigt, det ska man inte göra. Men jag tänker, vilka var dina manliga förebilder? Vad trodde du det var att vara pojke och att bli man som barn?
Alltså det var så periodvis liksom, för att min familjesituation var lite komplicerad, du vet. Så att vi, min farsa har inte varit närvarande speciellt mycket under min uppväxt. Och sen så har min morsa, som är queen för övrigt liksom, har nästan varit morsa och farsa, samtidigt som min familj inte bara är barn och förälder, utan det är verkligen så här kusiner, och det är morföräldrar, och det är morsans syskon, och du vet, alltså, så vi är en ganska stor familj som har bott tillsammans stundvis fram och tillbaks, du vet. Så allt sånt har pendlat hela tiden, du vet. Jag har sett upp till artister, jag har sett upp till min morbror, jag har sett upp till mina kusiner, som jag för övrigt nog kommer nämna som mina storebröder, för det är det jag brukar säga, om någon, så inte ingen blir förvirrad som lyssnar liksom. Men allting är också så, Eftersom att de själva gick igenom sitt så blir det ju lätt att man blir vilse liksom. De har inte heller, alltså hela detta att ifrågasätta så här, mansbilden, det är någonting som är ganska aktuellt nu men som inte har varit det innan. Så det har ju alltid varit förvirrande att se upp till en annan man liksom. Tror jag. För den har inte fått vara öppen med det heller. Alltså så, eller i alla fall inte runt om mig, du vet. Och de förebilder vi hade på gården eller du vet, de äldre grabbarna, de gjorde också sin grej liksom. Så det är svårt att se förebild, för jag menar, de här personerna kanske inte varit före i sin resa heller liksom. För den kanske inte har börjat liksom. Men jag menar förebild, så. Jag tror det. Jag vill säga att morsan är störst förebild. För det är den som har gjort mest skillnad för mig liksom. Alltså när vi var små var vi så här. Hade jättesvårt ekonomiskt. Mycket motgångar. Morsan hade mycket motgångar. Jag var ensam ganska mycket trots att hon gjorde allt hon kunde. Du vet, såhär humble beginnings liksom. Men du vet, har man inte mycket så måste man jobba hårt, du vet. Och nu har hon tagit sig till ett väldigt bra ställe i livet där hon är mycket lyckligare, gör grejer för sig själv. Och du vet, har ett bra jobb liksom. Som gör att hon får lov att liksom njuta av sin fritid också. Och sådana grejer, att se den resan har gjort mer än vad något annat har gjort. Men lite så. Det är svårt.
Wow, alltså. Irina, vill du gråta eller? Jag känner mig helt blown away igen. Förlåt att det blir så
Ja,
här,
jag
men
blir
mitt
jätterörd.
mellanslack blir bara att jag inte vet vad jag ska ta vägen. Det är tur att du har skrivit ner de här frågorna. Och att
Men
det är du som ställer dem.
vi blir ju ofta ganska emotionella, både jag och Maria, för det är så fint att höra någon, att du berättar, att så att du vill berätta din historia för oss. Och jag tror också, de säger ju också att så här, män och pojkar som har starka kvinnliga, eller starka, så här, tydliga kvinnliga förebilder oftast tenderar till att ha en bättre kvinnosyn. Nu vet inte jag om det är punkt och pricka, men det makes sense liksom. Och när du berättar det här så blir det väldigt tydligt i alla fall i ditt fall, verkar det som. Men gud vad fint.
Ja, men jag
men
kan
lite
också
så.
säga, jag tänker så här på hur galet det är med, alltså hur många som växer upp med ensamstående mammor och har saknat liksom en manlig närvaro i familjen, i det så här vardagliga liksom livspusslet. Och kvinnor får ju inte recognition för det här liksom. Men ja, så det är skitfint att du börjar hela grejen med att säga det om din mamma. Det är asfett alltså.
Men jag tror, jag vet inte, jag tycker det är så, folk glömmer bort det liksom. Att så här, för jag har så mycket, jag vet inte, det har varit så lätt och väldigt länge så att beskylla allting ibland med rätt liksom, beskylla allting på frånvaron av farsan. Liksom, men man får inte glömma att morsan har gjort det bästa hon har kunnat liksom. Alltså lite sådär,
Exakt.
du vet.
Ja.
Och någonstans sitter man ändå här och får lov att prata om det och tagit sig hit och allting är inte hemskt liksom. Så något
Exakt.
bra har man gjort, du vet. Och jag vet att det är någonting som jättemånga av mina vänner har problem med, och du vet sådana grejer också som vi pratar jättemycket om. Du vet den här avsaknaden av någon som ska lära dig väldigt mycket grejer, du vet. Och oftast brukar vi snacka om så här, amen. Man hade ingen som lärde sig raka sig eller försvara sig eller mot andra grabbar eller bla bla bla. Men det är så här, vi har ju fortfarande klarat av det. Utan de frågorna som jag tycker man ska ställa är typ så, amen, hur får du lov att gråta eller får du lov att känna så här? Eller för det är sådana grejer som ingen av oss vet hur man gör, du vet. Alltså för att jag menar, jag så här känner så här skam av att vara ledsen, egentligen, du vet. Alltså så jag är väldigt sällan, det är väldigt sällan man kommer till punkten där man så här släpper ut den känslan, för att det är så mycket skam bakom det. Också för att jag så här lärde mig när jag var yngre att det inte var okej, du vet. För att man fick stryk när man var ledsen liksom. Inte av någon av mina föräldrar, måste jag förtydliga, du vet. Utan av andra som man såg upp till liksom. Och därför har det liksom så här rotat in sig som någon så här, varje gång man typ börjar närma sig det så blir det så här en skamfylld känsla som hindrar dig från att ta dig över det liksom. Och det är mycket för att så här, Jag tror det har mycket med klimat att göra. Jag tror det har mycket med sådana saker att göra. Men också så här, någon som vi representerade en annan version av historien fanns ju inte. Så då det är klart att man ser det så här. Det är väl inte så konstigt liksom. För att det är så man tror det ska vara. Och då är det inte heller någonting som man först efteråt börjar liksom. Det är där identitetskrisen kommer liksom. För att när man är i det så är det bara så det är liksom. Man behöver inte vara, man är absolut inte lycklig, men man tänker att det är så det funkar i alla fall. Lite så. Så jag menar, jag har sett upp till många, många människor som, ja men du vet så här, så upp till någon, så satt den ett tag och så tänkte jag att ja, men det är så man ska göra, du vet. Så man började själv stöka till det ganska mycket, du vet. Sen såg man upp till någon annan som visade sig inte var där när det var, alltså du vet, mycket sådana grejer. Och då lär man sig att så här, ja, man måste tuffa till sig, man måste vara så här, du vet. Och sen så tar man helt avsaknad från det. Alltså jag vet inte, det är svårt att.
Ja, jag tänker också så här apropå det här med, för vi snackade lite innan så har man, nu jag tänker det här med vad som influerar även kvinnor, jag vet att vi ska prata om manlig självbild, men att det är, alltså det är det här med så här normerna i samhället, för det är också så här många kvinnor som apropå att växa upp med ensamstående mamma som också någonstans så här, man reproducera bara bilden av vad en man ska vara liksom. Så även som ensamstående mamma kanske det blir att man bara säger så här, en man ska vara så här. Fast egentligen så är det kanske som att hon vill säga något, jag vet inte, men så upplevde jag ju väldigt mycket med min mamma liksom, och hon har sagt det många gånger att så här, fan jag vet inte, jag har bara gjort det bästa jag har kunnat, men exakt som du säger, jag är bara en reproduktion av mitt samhälle, min kontext. Jag har gjort det bästa jag har kunnat, jag har liksom krigat för det här och det här och det här. Och sen så, och hon bara, nu är det ni, nästa generation, det är upp till er liksom.
Alltså jag tänker jättemycket på så här, ja, men genom så här uppväxt, vad manlighet är och sånt, vet. Och det har betytt olika saker i olika perioder, och det har behövt betyda olika saker i olika perioder för att de perioderna skulle bli lättare liksom. Men så här i efterhand så här, jag kan inte svara på vad det är, men jag kan svara på vad det inte är i alla fall, du vet. Alltså det är så här, man får ju nästan lov att känna två känslor. Man får lov att vara glad och man får lov att vara arg. Det, du vet, som snubbe. Och det är helt omänskligt att inte ha perioder som gör dig ledsen eller som gör dig ångestladdad eller som gör dig, ja men, okoncentrerad eller omotiverad eller, du vet, de här grejerna liksom. Och får du bara känna de två känslorna så kommer ju allting som klassas som en negativ känsla kommer ju alltid uttryckas i ilska liksom. För att det är det du får lov att göra, du vet. Och till slut så blir det ett helt orimligt krav, du vet. Så jag har sett så här, men oräkneliga människor, du vet, helt plötsligt bara hamnar i så här en dålig veva av självmedicinering och så. För att det är så mycket känslor som man aldrig lärt sig hantera liksom. Och det, jag vet inte, jag tänker jättemycket på det. Det är väl någonstans i det, när man själv slutade resonera så, eller slutade tycka det var liksom nog. Det var väl där någonstans som man började ifrågasätta det och bara säga, nej men nu behöver jag känna, för annars är inte livet så jävla fett liksom. Alltså så. Och det är typ alla mina vänner som har blivit, ja men, börjat hitta sig själva nu och börjat må bättre nu, alla de har kommit till den punkten där det kraschade, du vet. Och de som inte kommit till den punkten är de av våra vänner som sitter eller som är fast i sitt missbruk eller som hatar sitt liv och är deprimerad i smyg. Eller du vet, det behöver inte handla om folk som har det så här socioekonomiskt dåligt eller som du vet, hatar dåliga val i livet, utan bara hur man känner sig själv, du vet. Alla, du vet, som jag vet inte är nöjda, har fortfarande inte fått lov att ta sig över det liksom. Så du vet, när vi, alltså jag vet inte, jag tycker ordet manlighet i sig är ett sjukt hindrande ord, du vet. För att du vet, att vara stark är inte att stå över, du vet. Att vara stark är ju att vara glad med sig själv och att förbättra sin omgivning i en värld som inte vill tillåta det liksom. Och sådana saker, det, du vet så här, att kunna visa kärlek när du aldrig har fått lära dig hur man gör det är ju att vara stark liksom. Och du vet så att så här, går till sina vänner och bara säger, vet du vad, jag mår inte bra, du vet, till sina grabbar som alltid säger skällsord eller vad som helst om när man har en dålig period. Det är ju ändå att vara stark, för de är stark i sig själv. Du vet, det är de grejerna liksom. Så det är sånt som, jag vet inte, jag har tänkt jättemycket på det. Och det har också gjort att man mått sjukt dåligt, att jag har så jävla många runt mig som mår sjukt dåligt liksom.
Mm.
Det är så.
Ja, jag tänker nu, alltså, vad heter det, det vi pratar om egentligen, så här, saker som, jag vet inte, ja, alltså, fördelarna för män med att vara feminister är ju precis det du säger, allt det här.
Yeah.
Alltså det handlar om att så här, ni också som mänskliga varelser ska få bredda hela ert känslospektra och få så här, ta delar av det och få kramas och mysa och, och vara känsliga och goa och liksom... vara sköra, våga vara sköra och liksom våga exponera sig i den skörheten och att det ska få bli normaliserat, att det ska få bli normen liksom. Det är egentligen det någonstans som feminismen också handlar om, och det är det som är som fuck up när man bara ska så här, smutskasta feminister och bara, åh, det handlar om det här och det här.
Exakt.
Och det där vi snackade om innan, att det är så här, ja men jag är inte sån och alla andra män, och det är bara generaliserande tankar, bla bla bla. Ja, alltså det är ett systemfel,
ja, det
liksom.
Är det.
I grund och
det
botten är det ett systemfel som går i arv från generation till generation liksom. Och vi är alla offer för det systemet.
Exakt. Och du vet, någonstans, alltså, jag vet, man är inte färdig med de tankarna liksom. Eller färdig i sin resa. Den har ju börjat sjukt nyligen liksom. Och typ så, kanske... Ja, men för 2 år sedan tror jag det var så här ordentligt, vet. Och det var ju tack med att så här, någonting hände som gjorde att bristen på att få känna som jag behövde känna gjorde att jag blev helt galen liksom. Och där var jag så här, okej, antingen så är det inte värt att typ så... Ja, men du vet så, antingen är ingenting värt det för att livet är sämst, du vet. Eller så... måste man få känna det och måste få vara sig själv och måste få uttrycka sig själv liksom. Lite så, du vet, och för alltså lite backstory till det var att så här, varit mycket mycket upp och ner, så här, toppar och dalar i livet liksom. Och till slut när man kom till punkten 5 augusti 2015 så fick jag nyhet om att min lillebror hade gått bort i en bilolycka. Och då var jag så här, bara mitt huvud typ så i typ, jag vet inte, 1 vecka, 10 dagar var helt så här avstängt typ. Och sen efter det så gick jag in i någon så här helt så här, bara mitt huvud fungerade inte längre. Det var så här, jag kunde liksom inte, jag var så olycklig, du vet. Så när jag började på den här EPen, återfaller vi, av att allting, man är där igen liksom, då hade jag tanken av att det kunde vara liksom det sista projektet man gjorde. Och det var inte så här att jag gick omkring och bara, nu jävlar ska, nu är det slut, utan bara bilden av att så här, av att ha så här, så kan man inte, jag tror inte en människa kan liksom gå så hur länge som helst, du vet. Och det var så här, ja, men antingen hamnar man i en situation där det händer något negativt för att man sprängs liksom, eller vad som helst, du vet. Så gick omkring med tanken om att så här kan det inte vara, du vet. Så här kan man inte gå omkring och känna. Och visste att jättemånga runt en känner så. Liksom, och du vet, hela den grejen, så man var tvungen att bearbeta det. Och i takt att man gjorde det så började man ställa bättre frågor. Och det blev mycket viktigare vem jag är än vad andra tycker om mig. För att han fick inte ens chans att bli en person, du vet. Så då kastade jag ju bort hela den liksom självklarheten eller möjligheten. För att man liksom... jag vet inte, för att man liksom...
Allting sätter sig på sin spets.
Ja, men du vet, man tog liksom det för givet att så här, amen, att få lov att vara sig själv, det är någonting man måste arbeta på, för att världen vill ju inte att du ska vara så som du är. Du vet, du ska ju vara så som andra tycker att du är, lite grann. Och det har gjort att man hamnat i situationer där man så här, jag vet inte, tyckte det viktigaste var att alla hade respekt för en, av att de... Nej, men du vet, för att man hade en viss attityd, eller för att man alla skulle tycka om en, för att man var helt ofarlig. Alltså du vet, det är så här pendlat mellan olika perioder i livet liksom. Eller att ingen skulle veta, alltså du vet, för att då kunde ingen säga någonting. Så till slut blev det lite mer så här, nu spelar ingenting någon roll längre, för att om jag inte säger det jag vill säga, eller uttrycker mig som jag vill uttrycka mig, så finns jag ju inte liksom. Och då springer man runt och mår så här för ingenting, för du är ju inte dig själv, så du finns ju inte liksom. Och det är så här, de konversationerna är någonting som jag så här, mina vänner, jag säger grabbarna, men det säger inlärt på. Mina vänner snackar sjukt mycket om, du vet, att vi har liksom, många av oss, inte alla, men har liksom försökt dämpa de här känslorna så jävla länge i form av olika typer av liksom, jag tycker missbruk är ett felplacerat ord, du vet, för att det handlar snarare om så här, självmedicinering liksom. Och självmedicinering är inte bara så här piller eller dricka, utan självmedicinering kan vara så här, saker som sex, eller att man aldrig är hemma, eller att man all, alltså du vet, alla de här grejerna är ju ett recept för att inte känna liksom. Du vet. Så,
eller man känner, men man förtrycker dem typ.
Ja, ja, du vet, du är typ så här, du är glad eller du är arg, eller du skrattar, men du kanske är tom, men du skrattar för att det är någonting du hade skrattat av, eller vad som helst, du vet. Och jag har hur många som helst som känner så, du vet. Och det är först i de perioderna som har varit värst som alla tagit sig längre liksom. Och det är nu så här, jag menar, min kompiskas nu så här, folk satsar på sig själva, du vet. Och detta är folk som människor, andra har pratat om, eller vissa har pratat om oss och så här, ja, men de är bara detta, eller de håller bara på med sånt, eller de gör bara det, du vet. Men nu satsar alla på sig själva, du vet. Det är så här, flera av vännerna som så här, aspirerar att bli läkare och skådespelare och musiker och konstnärer och advokater och men du vet, och oavsett om, alltså så, alla vill vara sig själva, du vet, och det är för man möter dåliga grejer, du vet. Alltså så.
Ja, nej.
Jag vet inte. Nu babblar jag jättemycket, ja. men du vet.
Alltså du får babbla hur mycket du vill, jag bara njuter. Alltså Samuel, det du sa när du sa du har inget liv om du inte är dig själv, eller något liknande.
Men det är ju så.
Så jävla, det är så sant, för det är som att livet är på paus tills man liksom börjar göra, att vara sig själv.
I den bästa av världar, hur skulle manligheten se ut för dig?
I den bästa av världar så är manlighet ingenting som man måste diskutera, du vet. För där, då är det inte det som spelar roll, du vet. Precis som etnicitet och sexualitet eller kön eller vad som helst, du vet. Alltså så är den bästa av världar, är det ingenting som vi snackar om liksom. För att då kan vi bedöma ut, du vet, så här, jag tycker du är skön, du är fet person, jag fuckar med dig, du vet.
Kan vi ta in den där definitionen in i den jävla nationalencyklopedin? I like it.
Du vet, alltså jag har ju stretat mycket med min, alltså bild, min så här bild som man, vad det betyder ur liksom olika perspektiv. Alltså så här, afrosvensk perspektiv när det kommer till under medelklass, alltså du vet, när det kommer till klassperspektiv, du vet, och när det, alltså alla de här grejerna, du vet. Så det är en annan resa, du vet, det är liksom, jag kan ju bara prata för mig, du vet, men jag vet att någonting som alla har gemensamt är att det finns väldigt bestämda regler för vad det betyder att vara manlig, liksom. Och man måste ju få lov att liksom röra sig utanför det. Alltså så. Precis som att vi har fördelen att vi får lov att vara utforska sexuellt utan att bli dömda för att vara si och så. Du vet. Så får vi inte lov att känna något samtidigt.
Ja, det blir som en omöjlig ekvation liksom. Att tjejer ska utveckla sitt känsloliv, men de får inte vara sexuella. Och pojkar ska vara sexuella, men de får inte känna någonting. Alltså det är en omöjlighet, för du kräver något av en person som inte är mänskligt. Och jag tänker också jättemycket på det här med att så här, inte låta pojkar
får känna, det är ju typ så här, alltså det är ju plåga människa, det är typ misshandel att inte, alltså beröva halva befolkningen deras känslor. Som, du fångade det så bra när du sa att det finns två lägen, att vara glad eller arg. Och sen frågar vi oss varför över 90% av alla våldsbrott i världen begås av män. Alltså det är ju ingen, det är liksom, det är så jävla enkel matematik att liksom, alltså förstå, ekvationen är så jävla enkel att förstå. Men jag tyckte det var jätteintressant att så här, det, för det första så beklagar jag sorgen verkligen. Men din lillebror, jag kan ju identifiera mig det jättemycket.
Ja, verkligen, jag beklagar.
Som jag, min man dog, jag var väldigt ung liksom, eller vi var väldigt unga. Och ja, men det är verkligen detsamma. Och just där du pratar om att så här, förlora fotfästet liksom.
Man blir stark i det också liksom.
Ja, sen blir man stark av det. Men att, jag menar, och jag kan faktiskt identifiera mig i dig också. För att jag är ju kvinna och identifierar mig som kvinna. Men jag har också haft jättesvårt att liksom uttrycka känslor. På det sättet tar jag nästan lite manligt sätt att hantera känslor. Och att just så här, vad händer sen när man bestämmer sig, som du sa, det jag uppfattar det som att du hade två lägen liksom. Okej, antingen så dör jag nu typ. Eller så fortsätter jag och får ta tag i det här. Det har du ju uppenbarligen gjort. Och jag har lyssnat mycket på din musik. Och det känns som att du, är det, som jag tog emot musiken, så kändes det som att du bearbetade. Och du är väldigt, du uttrycker dina känslor genom musiken, alltså med ord, du sätter ord på det du känner. Och det är bara, jag blir så tagen av det. Vill du berätta lite mer om det?
Men det har ju alltid varit, jag uppskattar förut det jättemycket att du uppmärksammat det på det sättet liksom. Men det har alltid varit det som har varit grejen, du vet. Att jag först varit så här. Du vet, nu för tiden så skämtar man mycket om att så här, alla grabbar vill bli rappare liksom. Men det är kanske inte så konstigt, för det är typ en av de få uttryckssätten vi har liksom. Alltså du vet, där man inte är mesig eller töntig, du vet. För att jag började bara skriva ner det liksom, för att jag behövde, när jag var, jag vet inte, jag var kanske 11, 12... Jag minns att jag hade något litet band när jag var typ 6 år också. Men jag skrev ut sig var 11-12. För att man hade mycket. Det var enda stället där man kunde berätta hur det var egentligen. Jag hade väldigt, så att säga, ganska komplicerad. Det är mycket komplicerade situationer. Där man inte kunde berätta det utåt. Och jag har inte blivit skadad eller sånt, du vet, så ingen spekulerar kring något sånt liksom. Det är ingen som har gjort mig illa, men det är bara att det finns vissa saker man inte ska berätta utanför i ett, du vet, Svensson Svensson, om man ska inte, du vet. Så då ska
vi... Förlåt att jag skrattar.
Ja, men lite så. Det är väldigt liksom, väldigt så.
Ja.
Bakom fyra väggar så,
ja, ja, ja.
Så finns en annan historia liksom.
Mm.
Och då så skrev man ner hur man kände, du vet, för man kände mycket. Och så var det bara det, du vet. Och sen så blev vi lite äldre, började tugga lite grann en period så här. Och då började man rappa liksom. Men jag vet att det är också för, när vi var inne på förebilder innan, så var det mycket så här. Timbuktu är från samma ställe, samma gård som mig i Lund.
Var är det sant?
Det är sant, det är sant. Eller
alltså,
samma...
jag såg ju honom på scen nyligen.
Ja,
den för övrigt sjukt viktig bok. Som man verkligen, en droppe minnet borde man verkligen... Jag såg också föreställningen, jag var helt så, jag känner mig helt...
Så han har varit din förebild?
Men, lite så, du vet. Men jag vill inte ge... Du vet, när vi snackade om förebilder först så var jag så här, jag måste ta upp morsan först för att du vet, viktiga någon manlig förebild som man har haft är morsan, för morsan är den som har krigat hårdast och den som man har sett jävla
absolut,
det, du vet.
Absolut, alltså.
Men jag, utan tvekan, för att det fanns ingen som representerade en, och helt plötsligt så står man och ser någon som är från samma ställe som alla kan texten till. Jag minns att jag står nästan längst fram, min kusin står och typ håller upp mig lite, och jag klänger på högtalaren och bara ser någon som ser ut som, ja, men det närmsta man har sett en så här äldre version av sig själv, för att man inte hade sett någon så här på det sättet. Alltså det fanns flera med afrikansk påbrå så där man var ifrån, men inte så representerade på det sättet, du vet. Och var helt så här, om han kan så kan jag. Jag vill också. Jag kan också, du vet. Så då sprang jag hem.
Känsla.
Och så skrev jag,
vad gör representation?
Ja, men det är det, du vet. Det är det. Och det är det vi snackar om. Så representation är ju allting. Det måste ju finnas val, du vet. Varför finns det, du vet, i så svensk hiphop, varför finns det typ inga så nerdy black rappers? Fattar du vad jag menar? Du vet. Du vet, alltså, förstår du vad jag menar? Det är så viktigt med representation. Att, för det finns ju, obviously, så det måste bara representeras. Men det var så moment, så då gick jag hem och skrev så här, det första texten som skulle vara rap, och sen så har man skrivit sen dess, liksom. Och han snackade på ett sätt som var, det var samhällskritiskt, du vet, och han snackade ur ett perspektiv som man förstod helt, eftersom att vi har samma nyans, så kunde man se mycket av det genom de ögonen som skrev det, liksom. Fast han har sitt liv, vi är inte samma person, så han ser sitt liv på sitt sätt, liksom, och så, men redan när det kommer till så här, socioekonomiskt och så här, strukturellt, strukturell uppbyggnad, så kunde man så här, förstå det på ett annat sätt, vet, än vad, eller man kanske känner att den förstår dig på ett annat sätt än vad andra musiker har gjort, liksom.
Wow,
i Sverige.
Fett, alltså.
Och då var det så här, men detta är det jag vill göra, och så insåg jag att det gjorde så mycket, så började jag förstå vikten av att säga någonting på riktigt. Men så har man alltid bearbetat den här skammen av att faktiskt säga som man tycker och känner, för att nej, men så jag var tidigare ganska avstängd, liksom, alltså, du vet. Så här.
Så många pojkar,
men menar. Vet, helt, alltså väldigt så, väldigt stängd. Ja, men lite så, väldigt så här, väldigt stängd. Folk visste inte så mycket om en. Folk som man har känt länge och fått höra saker nu, som de så här, blev helt så, va? Jag trodde du var den gladaste någonsin. För att, jag vet inte, den som har övat längst är ju också den som har bäst mask. Liksom.
Ja, det är så sant.
Ja.
Det är så jävla
kameleont,
ja, och
lite
allt
så,
möjligt.
Lite så, du vet. Om man har vant sig, så har man vant sig. Men det är också där någonstans i den här så här, du vet, lite så instängda, lite inte på någon, pratar inte med någon. Så man också har lärt sig att så här, förstå andra människor, för att man alltid ifrågasätter deras intentioner. Liksom. Men jag vet inte, så nu i musiken, när man har kommit över det, men så här, du vet, vill göra annat, vill så här, någonstans säga saker som är viktigt, vet, och för att man har saker att säga, man har erfarenheter, du vet, och jag vet att man inte är ensam om det, du vet. Jag trodde ju alltid att jag var själv, insåg att jag typ, ja, men du, man är ju aldrig så ensam som man tror, du vet, alltså, det är alltid någon som har det så också, du vet, så nu när man snackar med grabbarna, alltså, mina närmsta vänner känner exakt likadant, typ en av mina närmsta vänner känner sjukt, alltså vi hade sjukt simulära uppväxter när det kommer till så här, föräldrasituationer och sådana saker. Och så bara insåg man att så här, varför pratade vi aldrig om det? För då hade vi inte varit själva i det, liksom.
För att ingen man har visat det någonsin. Ni har inte sett män på tv göra det. Hur fan ska ni veta det?
Ja, man har inte lärt sig,
alltså,
prata på
det sättet. Det är omänskligt att förvänta sig ett pojkar. Nej, men exakt.
Men sen faktiskt successivt så du vet, min familj så här, för nu känner jag att man så här, detta är gamla tid, liksom. Vi är väldigt öppna med varandra och pratar väldigt mycket och sjukt förstående, och sådär, liksom. Väldigt välkomnande. Det har varit mycket så här, omvärlden och sånt, liksom. Och mer att vi pratar väldigt mycket med varandra, men som snubbe kanske man själv väljer att inte prata om det, för man tror att det inte är okej, du vet. Så då blir det på automatik något som man inte tar upp heller. Så det är ingen skuld som jag riktar mot dem, måste jag vara jättetydlig.
Nej, men gud, det här genomsyrar ju, det här med att vi stänger av känslor och lär pojkar, socialiserar dem till att inte tillåta kännas någonting. Det påverkar varenda familj, det påverkar varenda företag, det påverkar varenda del av världen, och det du berättar är ju otroligt smärtsamt. Alltså jag kan känna smärtan i det du berättar, men samtidigt så är din historia absolut inte unik.
Nej, det,
alltså den är mer vanlig än unik.
Det,
alltså, såhär, jag tror att alla män och pojkar upplever en viss grad av det här. Eller jag tror att alla gör det faktiskt, om jag ska vara killgissa. Så vad heter det? Så tror jag det. Och det, jag blir så här, Jag tycker det är så bra att vi pratar ur ert perspektiv, för att det är så himla lätt för oss som kvinnor. Vi är duktiga på att uttrycka våra känslor. Vi är skitduktiga på att peka så här, det här tycker vi är jobbigt. Och jag vet att så här, men vi måste se ert perspektiv också för att vi ska kunna samarbeta, för att vi gemensamt ska så här, så här vill vi inte ha det. Men och det börjar ju med det här att du har då bearbetat och så, och sen så i dina texter också satt ord på det du känner. Jag tycker du är jävligt specifik liksom, i både så här att du berättar vad som har hänt och hur du har fått dig att må. Och jag tycker det är jätteintressant att ta upp skam, för det är någonting som intresserar mig jättemycket. Jag hade en terapeut för ett par år sedan som berättade för mig att skam är den starkaste känslan som en människa kan känna, förutom kärlek. Och vi gör allt för att få kärlek, och vi gör allt för att undvika skam. Så att det är ju till och med liksom, alltså, hederskultur kommer från skam. Allting kommer från skam. Det här med manlighet, kvinnlighet, att passa in, det är skammen som driver oss. Så jag tycker det är jätteintressant att du har så här, verkligen kunnat ringa in att det var just det. För att det tror jag också är skitviktigt att vi så här, försöker tvätta bort.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Där pojkar tror att det är skamfyllt att vara människa.
Ja, men det är så konstigt, vet du. Och man har ju märkt att lösningen för i alla fall många så här handlar som om samrepresentation kommer alltid tillbaka till det hela tiden, men det är bara för att det är synsättet som jag tänker att man gör skillnad, vet. Eller i alla fall där jag känner att jag kan göra skillnad är att det finns ju. För när jag gör en låt, jag har gjort klart det, jag har skrivit det, spelat in, mixat, mastrat och allt det här. Då är jag färdig med låten. Man släpper ju den för att man vill att någon ska höra det. Du vet. Jag hade inte behovet av att så här, mer än om man tänker att det är en bra låt. Liksom, men så här, man släpper ju den för att man vet att det är viktigt. Eftersom att man har hört andra låtar som var viktiga för en. För det var då man kunde vända sig till eller bearbeta det känsla just då, för att man hörde någon som pratade på ett sätt som man kände liksom. Och det är väl därför jag försöker vara så osensurerad som möjligt, för du vet, ju mer man säger själv, desto mer kan någon annan känna igen sig, du vet.
Exakt.
Och det är väl lite det handlar om liksom. Så det är därför jag jobbar väldigt mycket representation. Så förra EP:n handlade ju om att försöka visa fler historier från vår hemstad. För att jag ville börja där. Det började liksom.
Mm.
Nästa projekt handlar också om representation, men mer ur en annan vinkel.
Mm.
Och du vet, och sen också så här, du vet, de här workshopsen man har, eller om man har en föreläsning så handlar det alltid om representation. Jag föreläste på en skola i Lund om vikten bakom att äga sin egen berättelse.
Ja, jag tyckte det verkar så himla intressant. Ja, alltså. Vi har också varit inne på det där. Det är så viktigt alltså.
Och de flesta som man såg blev upprörda av det man sa. Alltså du vet, att man sa att så här, visst, någon följde någon tår eller sådär. Inte för så här, helt okej. Och jättefint och väldigt uppskattat att folk vågade vara bekväma. Men det var mest snubbar som kom in med en viss attityd som man själv hade. Och samma grabbar som är på samma ställen som jag och mina vänner var på. Du vet, det var många av dem som man såg satt med huvudet nere. Eller det var någon som kom fram efteråt och var väldigt ledsen, du vet. Absolut att det var tjejer också, du vet, men det var ju, vi var ju snubbar på scen och pratade på ett sätt som de kanske inte hört från någon i vår ålder, du vet. För att vi hade inte hört det och det var därför vi var där. Alltså hela syftet med att vi gjorde det var ju för att ingen gjorde det för oss, du vet.
Såklart.
Det enda de gjorde var ju berätta för oss hur det var. De bara så här, ja men så här är det och så här funkar det här och så här är du.
Mm.
Men det fanns ingen annan representation liksom. Och då blir man sjukt förvirrad för att då är man så här, okej, men om alla är så här, då är det jag som är konstig.
Alltså vet du vad som var sjukt, Samuel? Förlåt att jag avbryter dig. Det är att jag tänkte faktiskt fråga dig så här, vad hade du behövt för förebild när du var barn? Och du har precis förklarat för mig vad jag tror. Alltså så här, förklarat
för oss så.
Det du hade behövt som barn. För att du stod på scenen och rappar och pratar om de här sakerna. Och jag antar, eller så här, var det någonting, gör du det av det? Är det en drivkraft
för dig? Ja men klart, för att det är hela tiden någonting som man saknade, eller den här igenkänningen liksom var någonting som behövdes. Det är någonting jag känner väldigt starkt nu för att, eftersom att jag valde att bli mer öppen med sådana grejer, gjorde ju att de i min närhet också vågade ta det samtalet med mig, som kände igen sig och folk förstår en mer. Så att alla mina vänner jag har är vänner som jag verkligen, alltså det är verkligen mina vänner, du vet, för vi känner varandra på riktigt, du vet. Och detta är någonting, alltså du vet, den här grejen, detta är alltid någonting jag har kunnat snacka med så här, morsan om till exempel, du vet, vi är väldigt öppna, vi pratar sjukt mycket, du vet, framförallt ju äldre jag har blivit desto bättre förstår vi varandra liksom. Men det var bara, nu snackar vi bara aspekterna om så här, manlig representation, du vet. Och det var bara det som behövdes, att det fanns folk som vågar vara sig själva, du vet. Och det kanske inte är konstigt, man kan inte förvänta sig att andra barn i din ålder, när du var liten liksom, vet vem de är. Så det är ingenting som är såhär, men vad är själva, ingen har ju koll, du vet. Det handlar ju bara om att folk som känner annorlunda eller känner att de har svar som eller har liksom gått igenom någonting tufft, att artister och, ja men du vet, alla de här liksom människorna med plattformar, att de vågar stå för sitt, du vet. Det är väldigt enkelt, du vet. Det är som fasad hela tiden. Och det är så här, ja men var det själv, du vet. Sen, det är inget konstigt med att vilja lägga ut när du gör någonting fett eller det som är positivt. Eller de här grejerna. Det är inget konstigt, det är bara självklart att det har hänt något kul, jag vill berätta det. Men hur du berättar det är ju det viktiga, du vet.
Mm.
Att så här, det är artister som har haft spelningar, under deras spelningar har det hänt någonting i publiken och så har de inte adresserat det för att de är rädda för att folk ska gå och tro att deras spelningar är sådär.
Det är därför så skönt, förlåt, med Princess Nokia, hon bara bort med den här, yeah, ut, det är perfekt, det är bara så här, jag bestämmer, jag äger den här platsen, yeah. Ja, det är också så här, äga sin situation, äga sin musik, äga sin konst, sitt uttryck, exactly. Och du är fucking not invited för att du är exkluderande, du är förtryckande, du är det här, alla de här saker som jag inte står för. Så du bara blir bannad. I'm sorry man. Det blir bakläxa på dig, dude. Ut liksom. Jag kan då fatta den grejen. Alltså ja, någonstans, jag kan tycka folk kan bli irriterade på vissa saker av sådana saker till exempel. Men jag tycker det är skitviktigt alltså. För att
ja.
Hon vill inte rappa det. Hon vill inte heller att det ska pågå under tiden som hon är ute och så här, har sin musik live men direkt liksom.
Och det behövs, alltså jag tror, jag vet inte, jag tror, men jag har inte svar heller. Alltså du vet så, detta är bara så här, vad man, detta har
ja,
hjälpt
ja,
för mig
gud,
liksom.
Ja, ja gud ja.
Och jag pratar bara från mitt sätt att se på manlighet liksom.
Ja,
måste förtydliga det. Men jag tror att det, för så, som ni sa så är män lyssnar på män. Eller killar lyssnar på män. Och du vet, känner du att någonting är fel, så adressera det, du vet. Eller känner du att du, jag menar att du vill vara på, att du är på ett sätt som kanske inte är manligt, men du vågar inte visa det för att det finns en plattform som kräver något annat, så är det ju viktigt, det är ännu viktigare att du visar det, för att det finns då som följer det som behöver det, du vet.
Exakt.
För att det kan krävas för att de vågar vara sig själva.
Mm.
Och det var ju fel uttryckt att såhär, inte manlighet, för att jag tycker att, ja men såhär, det är ju inte vad manlighet är liksom. Men men du vet, av alla de här rädslor, jag förstår, för att du vet såhär, framförallt i svensk hiphop eller hiphop in general, så är det så här. Det är fett mycket ego, du vet, och alla är rädda för ja, men du vet, skada sin street cred och sånt där. Och du vet.
Det är mycket musik alltså. Ja, men, jag tycker också ja, men, så här, rock och massa. Alltså, det kan också vara, man måste keep up the image liksom. Det är som att du har en image och så ska du bära den hela vägen liksom.
Ja, men lite eller? Så. Folk, man måste ju våga, alltså, du vet den här rädslan, alltså, jag förstår det. Alltså, jag vet det själv. Det är så här. Men jag har tänkt så här, okej, okay, om jag tycker den här saken som jag vill säga nu känns obekväm att säga, så är det en större anledning till att jag ska säga det. Det är det har handlat om, du vet. Alltså så här, typ, okej, okay, men de här låtarna vill jag inte egentligen släppa, för att jag vet inte vad reaktionen är. Ja, men då ska jag släppa den och stå för det, du vet. Alltså, det är enklare för att...
Gå emot din rädsla.
Ja, men förstår du, för om du är obekväm så är det ju ett problem. Det finns ju en anledning till att du är obekväm att säga det, du vet. Jag är så här, du vet, och absolut att det vissa delar har gjort att folk som bara sett det, eller bara sett den sidan av en, så här, inte vet om att det finns en sida som är så här, don't fuck with me, du vet, och testa mig inte, du vet, så här, och det är okej, okay, du vet, för att om de testar så du vet, så får de väl se den sidan, men
du kan försvara dig ändå liksom.
Jag förstår,
du vet det, du vet det ändå,
förstår du, och, men jag tror det är viktigare för någon att se att det är bull ibland, vet, att det är känsligt ibland, och att man inte alltid har massa liksom lyx i livet. För att det är det folk inte vill prata om, det framförallt så här, manliga rapper vill inte, de vill prata om att systemet är fucked, vilket är skitbra, du vet, och vill prata om att rasism är en grej, vilket är skitfett, men vill sällan prata om att man kan, jag menar, att man känner saker mer än att, du vet, förstår jag menar? Det, jag tror att den representationen är så viktig liksom. Och det var väl det, så här, Timbox, så här, jag vet inte, han var väl närmst det i svensk hiphop när, av dem jag lyssnade på.
Mm.
Så jag var så här,
mm.
Det var ju ingången liksom.
Ja, nej men absolut. Jag tror att jag har ju, när jag har också jobbat jättemycket med mig själv, nu kan inte jag relatera till manlighet såklart, men jag tänker också så här att oftast när det är någonting som är väldigt läskigt, som jag har också strugglat absolut jättemycket med, att så här, känna jobbiga känslor liksom. Och det är som att i efterhand så kan jag titta tillbaka och tänka så här, att det är egentligen bara första steget som är jobbigt. Det är bara liksom, det är det. Att våga en gång.
Det var verkligen
men exakt, så här, om du vågar typ visa dina känslor en gång, och sen så har du dina närmsta kompisar som bara släpper ut så mycket historier och sanningar, och ni får en närmare relation, och du blir antagligen en bättre, alla dina relationer förbättras antagligen av att du jobbar med ditt känsloliv. Och sen så undrar man så här, varför har jag inte gjort det här tidigare, varför har jag inte tillgång till det här, varför har inte det här varit mina verktyg. Man kan ju till och med bli förbannad på att liksom, att det har varit så här för så lång, under så lång tid. Men ofta så är det bara det här pyttelilla steget. Och det steget verkar så oövervinnligt. Alltså det är som att det, man tror att man fattar inte att det är bara ett litet steg. Man tror att det är ett stort berg man ska så här, man vet inte ens vad man ska börja. Men det är så himla viktigt att prata om. För att det är som att du, det du berättade är så här, som att om, när du bara gjorde det en gång. Sen bara, okej, nu gör jag det här.
Ja, men det var väl mer för att man insåg att det var ett steg som fanns. Alltså, förstår du? Men det var så här, du vet, det var liksom så här. Det var ingenting man snackade om. Alltså alla som sa det till en. Att det är okej okay att känna något, det är okej okay och vara så här ledsen. De här grejerna är okej. Okay, var inte män, liksom.
Nej.
Fattar du vad jag menar? Du vet, det var typ så. Du vet, morsan sa det okej okay att vara ledsen. Jag var så här. Nej, det är det inte. För jag har, ja men du vet, för jag är kille. Alltså det är så här, förstår du vad jag menar? Mm. När jag var yngre. Men samtidigt kände jag mig hur trygg som helst med henne. Alltså förstår du vad jag menar? Det var bara en grej av att så här. För mig är det inte okej okay för att det ska inte vara det, du vet. Vilket är synd, du vet. Att vara tyst så länge gör att när man väl får säga något så bara måste man säga något hela tiden, liksom. Och det, ja, men så, det är lite det som är grejen. Vi snackar om att babbla så här jättemycket också. Så här. Man vill bara prata, man vill bara uttrycka sig, bara säga det man känner, liksom. Och det,
på
det
den där stjärna skånskan också, fan, det är livet.
Så. Malmö, vi har det bra, ja, så ja, ska ja. Det vara. Ja, nej, men ni vet.
Jag älskar mina skåningar. Du är också liksom inte bara artist.
Nej.
Kan vi berätta lite mer om vad du gör i övrigt, liksom? Eller vad du skulle vilja göra, vad är dina drömmar, liksom?
Ja, men så här, musiken har ju lett till att man har träffat massa människor, massa kreativa människor. Och jag har alltid, alltså, hållit på med olika saker av så här, uttryck. Så här, graffade en stund, hållit på med musik. Så här, ritade ganska mycket när jag var liten, vilket blev att jag graffade. Samma som att jag skrev texter, vilket blev att jag rappade, du vet. Men det
du är poet också.
Ja, men så här, och det blev sen att jag ansökte till en tävling som heter Ortens bästa poet, som är arrangerad av Förenade Förorter. Och så gick det skitbra. Alltså det gick jättebra. Så här, tror jag minns inte vad placeringen var, men jag vet att det är inom femte bästa under det året, liksom. Vilket var så här.
Det är nu vi säger bojaka, bojaka,
bojaka. Och så stod vi där liksom så här, i final framför 3000 pers utan musik, och folk lyssnade på vad man sa, och så bara så här, men den grejen var helt sjuk. Och så bara, jag får säga det här. Och det var helt så här om uppväxt och ja, men hur man har känt och fick vara sig själv, vet. Och det var så jävla stor grej. Och så här, genom Ortens bästa poet träffade vi massa andra poeter som vi sen började turnera med, vilket gjorde att vissa fick veta mer om vad de också gjorde, att vissa föreläste, hade workshops och sådana saker. Och det ledde också till att vi senare började säga, ah, shit, man kan göra det också. Så började man föreläsa lite grann på högstadier, och så började det gå bättre, och så började man göra andra saker, och nu är jag jätteintresserad av film och sånt, för att många av mina vänner som jag känt sedan långt, långt tillbaks har blivit mycket bättre inom sina liksom yrken som fotografer och filmare och allt det där. Så du vet, det är så här, allting har skett jätteorganiskt, liksom. Och bara grundas i så här, ett stort behov av att få uttrycka sig själv. Som man kanske inte fick lov att hitta förrän man började prata om det, om hur man kände. För att då insåg man att shit, det här är viktigt för mig att säga det, liksom.
Men så, Samuel, du personifierar typ allt vi pratade om, vår kreativitetsavsnitt. Det är som att vi har typ så gett ett manus. Det har vi absolut inte. För det är typ som att så här, vi pratade om det här med att liksom vara sann mot sig själv. Hur viktigt det är så här, för sig själv och för omvärlden. Liksom att rappa, att uttrycka sig själv, som du säger. Alltså, det behovet att vara sig själv och få säga det. Och låta, vi pratade om att så här, kreativitet är någon slags så här, flow som så här, det är något annat som uttrycker sig genom dig med dina erfarenheter, med din barndom, med avsaknaden exakt. Av vissa förebilder, av kärleken till din mamma och till din andra släkt och
exakt,
så här, att inte varit att inte så här fått uttrycka det, att du får göra det nu. Alla de här sakerna färgar ditt uttryck och så här, hur starkt det behovet blir att så här, låta det flöda genom dig. Och sen så här vill jag sprida vidare det här i en så här föreläsning, en workshop, att visa de yngre så här, att inte låta en liten pojke tystas ner, utan exakt. Låta honom så här, stärka honom i den så här, vet du vad, jag har gjort det här, jag kommer reppa det, jag kommer hålla det i handen så här. Och det är ju typ så här, det är precis det är så jävla spirituellt. Alltså jag blir jätterörd av det här det du berättar, för att det är allt som jag någonsin har velat säga om kreativitet, såhär, du, säger du nu. Att det är, såhär, och att det är såhär, behovet när du väl öppnar upp.
Kanalen.
Det är som du säger, du gör så olika, många olika grejer. Fler saker intresserar dig. Människor inspirerar dig. Och det är bara, såhär, det är bara flödar liksom. Och det är det man vill liksom, se hos, att alla får den chansen. För alla har det inom sig. Liksom.
Men det är det, och du vet, och det... Och det spelar ingen roll om man snackar om så här rasism eller manlighet eller sexism. Eller du vet, alla de här grejerna. För att den gemensamma nämnaren är att man inte får lov att bedömas utifrån sin karaktär. Utan man bedömer alltid utifrån alla andra faktorer som inte säger någonting om vem du är. Och det är bara det de har grundat sig. Att, du vet, det har varit så mycket. För nu råkar man vara... rasifierad och man råkar vara så här, offer för så här mansroller, eftersom att jag identifierar mig själv som så här, en heterosis man eller vad man ska säga. Du vet, så att det är liksom, jag vet inte, det där är ju bara, ja, men allting hör ihop liksom. Alltså det är så här, det handlar ju bara om att när jag fick lov att uttrycka mig så fick man lov att bli sig själv. Eller fick lov att börja bli sig själv. Och sådär. Och att veta att man själv får lov, för att man har valt det. För att det var, och att någon annan inte får det, för att den inte ens vet att det är ett alternativ, gör ju att man säger, jag måste berätta det för den. Och det är verkligen bara det, du vet. Alltså, det är inte så här att man springer runt och bara så, det är bara vi som kan, eller det är bara vi som tänker så här. Man måste uppmärksamma att de flesta snubbarna tror inte att det är en möjlighet att så, i en viss ålder liksom. Och sen lite senare så vet man inte hur. Och enda anledningen till att jag känner att jag vet, i alla fall ingången till att börja tänka på det, är för att man tvingades utifrån jobbiga, eller på grund av jobbiga perioder i livet liksom, som pressade en till att känna någonting, för att annars hade man blivit helt galen liksom. Och det var samma, så det är så här, och detta kopplat till allting liksom, hela drogkulturen och allting. En vän till mig, men framförallt en väldigt nära vän till mina vänner, gick bort i nu somras, eller nu i år, på grund av så här, amen, mycket liksom. Och det var först då jag såg typ min närmsta vän sluta stänga sig, för att han okontrollerat, nu ska jag inte så här gå in för mycket på det, för att det, hans liv var inte mitt, vet, men han vågade känna för första gången, och den resan sen dess har varit uppåt enbart liksom. Och vår bakgrund är väldigt samma, rent etniskt väldigt samma, socioekonomiskt väldigt samma, och sättet man har löst det på i form av att dämpa sig själv är samma liksom. Du vet, och det var samma för mig, alltså, så här, det var den perioden som varit värst hittills, som pressade en till att våga känna någonting. För att hade man inte känt det, så hade det varit omöjligt att liksom att finnas typ.
Eller så kunde man ha kommit typ längre, djupare i självmedicineringen liksom.
Ja, men du vet, det fick man att stänga in sig och alltså, du vet, bara gräva i gamla grejer, du vet. Den perioden, alltså, efter min livs bortgång, fick mig att ringa upp, eller kontakta min farsa. Vi har så här, stundvis kontakt, men det har varit väldigt svårt när man har haft en skam över att säga hur man har känt. Att bygga på en relation till något bättre liksom. Och detta är ingen så här, min farsa är en väldigt fin person. Han är bara uppvuxen på ett annat sätt. Där man värdesätter familj absolut. På ett annat sätt. Och kulturellt ja, så kanske man värdesätter andra grejer. Som att man firar inte födelsedag på det sättet. Och du vet sådana saker. Men att bli uppvuxen med en förälder som inte är närvarande. Som tänker på det sättet i svensk kultur. Har gjort att man alltid har sett vad man har saknat. Och det är en gemensam nämnare som jag jättemånga av mina vänner har haft liksom. Och det, så den händelsen gjorde att jag ringde upp och berättade att jag har varit jättearg på dig, du vet, jag har känt så här, och du vet verkligen så här, berättade det, och efter det så kunde man gå till nästa, så att den här jobbiga perioden pressade en till att hantera det på ett sätt som man kände att man behövde göra, du vet. Alltså ja. det är väldigt, alltså, jag vet inte,
det tog man upp på allt
men det fick mig att så här, verkligen gräva i vad som hände, för att min och min lillebrors relation var inte, fick aldrig byggas liksom. Eftersom att mina syskon, mina så här, så de bor i Guinea. Så jag har liksom, jag har fortfarande 4 systrar som bor där liksom. Och så hela den grejen, absolut att det blir blodig familj och det gör ont av den anledningen så, och det hade räckt för sig liksom, att det är så, det är en syskon som man liksom har velat ta hand om och skicka pengar till och bli något stort för och så. Men väldigt mycket handlade det också om att vi delar vissa känslor på grund av att vi står i en ganska liknande situation. Du vet, det är ens lillebror, man kan känna igen sig själv, han hade inte fått lov, ja, men du vet, kanske inte haft, alltså vi delar ju samma föräldrar och sådana grejer liksom, och någonstans, eftersom att man inte fick det själv, så var det, så fanns det fortfarande chans att ge den bättre och visa att den inte är själv och visa att man bryr sig. Och när han gick bort så kändes det som att det barnet i sig själv som fanns kvar också gick bort. Så det var också på ett väldigt psykologiskt plan också liksom. Och så det är inte bara, alltså du vet, och man kan inte säga bara, du vet. Men jag menar, det hände så mycket olika strider i en själv samtidigt. Bara bortom att ens lillebror hade gått bort. Som gjorde att mitt huvud kraschade liksom, alltså helt. Och jag bara såhär, men jag bara såhär, jag vet, jag gick igenom sjukt mycket perioder såhär. Ett tag var jag såhär sjukt såhär, bara sökte konfrontationer för att man ville få ut en ilska på något sätt, och du vet bara såhär väldigt mycket, och sen så ett tag så stänger man in sig, jag ska inte känna den. Ett tag festar man hela tiden för att man ska dämpa det, och ett tag, alltså du vet såhär, periodvis, och till slut så kraschar man, och så måste man, och så bara, du vet. Och det tog, jag tror det tog ungefär, alltså det var nu i år faktiskt som så här, den, jag vet inte, som det bara så här, du vet, alltså så, där det så här, för man kraschade då, jobbat på det sedan dess, men tog sig till en punkt där man fick lov att känna det helt nu liksom.
Men det är fantastiskt, alltså jag tänker det du säger är ju, det är processer som vi alla lever, alltså på olika sätt, och sen så är det olika tufft beroende på hur, vad som händer och sådär, och sen så känner man ju olika också, man är olika, alltså känslig inom situationstecken inför saker och ting som händer, men det känns som att det är såhär livets cykler, alltså det är också som att så här, du har varit en cykel, nu bara min uppfattning så som jag tolkar dig. Det du berättar, att man är så här i en person, det här är jättemycket så här, det hänger, har att göra med identitet också, hur vi bygger upp vår identitet, vi bygger upp en och så dör den identiteten och då kraschar allt bara faller loss som så här, små bitar, och sen bara okej, här har vi Samuel, här har vi Irina, här har vi Maria, vi måste börja om från scratch, verkligen, literally liksom, och bara bygger upp de här pusselbitarna, och sen så bygger man upp, och då blir det inte samma Samuel, det blir inte samma Irina, det blir inte samma Maria, det blir en annan,
det ska inte vara samma, det ska inte vara samma,
det ska inte, det är inte meningen heller liksom, och då man formar om sig, så i den här processen tänker jag, det, man kan ju så här, ta det som att Det är en chans. Du får en ny chans liksom.
Utan tvekan. Men främst nästan att man, alltså i alla fall min så här, min synvinkel är att jag, man har alltid varit, du vet, de här grejerna, det finns mycket som är kvar, du vet. Det är bara att det var så mycket ofärdiga saker som fick lov att utvecklas liksom. Vilket gör att man kommer förändras. Läker, alltså du vet, det är fortfarande samma. Man, mm. Ja, men du är starkare. Du vet, så det är fortfarande samma, men man är en starkare version av sig för att man, för att man får lov att jobba på det som är svagt. Alltså så, för mig har det varit så liksom. För att min, du vet, mina närmsta vänner nu, mina närmsta vänner sen jag varit ganska liten, du vet. Och sen plus en del till, för att nu är man sig själv på ett helt annat sätt. Och kan därför träffa personer som man klickar med direkt liksom. Men mina, jag tror mina äldsta vänner fortfarande känner igen mig, bara att de vet att de har sett en utveckling i det liksom. En starkare person som är mer säker på sig själv. Alltså jag vet vem jag är, du vet. Jag vet inte vem man är imorgon helt, alltså så, men jag vet vem jag är, så att jag vet vem, alltså man också, jag vet att den här delen kommer vara kvar sen, du vet, för att det är liksom
grunden,
men du vet, kärnan har man liksom fått fram genom att jobba på det, du vet.
Våga visa den liksom.
Och det är verkligen bara, alltså så, det är verkligen det, du vet. Så det är därför så här, alla den här, varför jag väljer att släppa musiken, föreläsningarna, de här workshops, och varför jag typ så, ja men, väljer att prata om, eller ta upp vissa saker. Det är bara för att så här, jag kanske har tänkt på det ändå, du vet. För att det är så här, tankar som jag har suttit och haft och som jag har bearbetat, som jag, så här, en låt som jag har jobbat på i månader har jag fått ur systemet. Men någon annan kanske inte har börjat tänka det, du vet. Och om det lyssnar på ens musik, eller om det skulle råka vara så att den ser upp till det, om man är yngre eller vad som helst, så kan man känna igen sig, du vet. Alltså så. Och igenkänning är allt, vet du. Därför det behövs, alltså det behövs fler alternativ, du vet. Det som nu, jag har varit jätteinne på så här konceptet av kärlek och bristen på kärlek och så, för ur liksom perspektiv av så här självbild och sådana grejer, du vet. Och vad det kan göra med oss, du vet. Och hur vi representerar vilka som är den rätta och vilka som är. Och hur vi snackar om så här, till exempel hur vissa rappare snackar om så här, objektifierar eller bara snackar om kärlek ur ett sexuellt perspektiv. Vilket gör att när all musik börjar bli så, och man inte har, om man är ovetande om vad kärlek är, för att det är man innan man har fått känna på det, så är det lätt att tro att det är så det är, du vet.
Absolut.
Alltså, all din musik som du lyssnar på, det är filmerna du ser,
det är väldigt,
de omkring dig pratar om samma sak, så du blir det.
Du vet, det finns en anledning till att man så här, snackar mycket nu om så här, representation i svensk television också, du vet. För att när det kommer till så här, afrosvenska eller folk med afrikansk bakgrund till exempel, eller folk om svart eller brun hud liksom, hur man representeras, om allt som är på tv är, på svensk tv är att ja, men den här svarta mannen i den här svenska filmen är en drug dealer liksom, eller är en taxichaufför, eller är, förstår du vad jag menar, och det är allt som finns, så är det lätt att tro att det är det du
det
har.
Det kommer tro det, det är som, ja, men,
så, för att det är som man trodde liksom. Så om man representerar något annat, så finns det något annat, så det är därför så här, jag vet inte, i nästan allting om man söker så här, så har jag tänkt på representation när jag skapar musik. Sen hur bra man lyckas med det är upp till den som lyssnar på det eller så, för att jag tänker som jag tänker och vi funkar olika, allt det där, det är medvetna, men det är i alla fall någonting som man har tyckt varit viktigt, vet, för att såhär, jag vet inte, de som fick mig att känna mig representerad gjorde också att jag vågade hitta mig själv, eller våga leta efter mig själv i alla fall.
Det
är så
jävla
fint
alltså. Ja, men lite så. Och det är som en grej också, du vet. Alltså, så,
men jag tänker också så här, de förebilderna, Timbuktu till exempel, som du nämnde, bara för att ta en. Alltså, nu känner inte jag honom, men jag kan bara föreställa mig som jag liksom upplever honom. Så det är ju också sånt som driver honom, förstår du? Att en pojke har lyssnat på honom när han var liten i flera år och kunna identifiera sig med vad han har gjort. Och den personen, han har rappat någonting. Han har representerat något som så här, du kunde spegla dig i honom och faktiskt gjort en karriär av det också. Alltså, tänk dig själv. Vad skulle du säga om 10 år om en pojke växer upp och bara, fan, jag såg dig på scen och jag blev så inspirerad. Alltså, det måste ju fan vara liksom meningen med livet liksom. Alltså, det är liksom, det är det största som finns, att kunna liksom med sin konst inspirera någon annan person. Men det är det som gör det värt.
Och det är det som är det sjukaste med den historien om att jag såg han där. Det blir ju att så här, jag sätter upp delmål, det sa jag. Så att jag tänker på min resa som trappsteg istället för att tänka på det som ett slutmål. För att jag är så här, om jag hela tiden tittar på trappsteget som är nästa, så kommer jag till slut stå där jag vill stå och bara så här, oj, hur hamnar jag här? Men om jag står längst ner och tittar på sista trappsteget så känns det omöjligt liksom. Men en av de här sista målen som man har jobbat för nu, som man började liksom, var att få stå, eller inte sista målen, men en av de så här första så här milstolparna där man kände att nu är vi på väg någonstans, var att få stå på samma scen och liksom så här fylla det stället, och att det var samma grej med så här att folk sjöng med och sådana grejer, vet. Och i år fick jag stå på samma scen hemma på Genghis Khan i Lund, och det var så här fullt med folk och så här, de kunde texten, och det var samma, du vet, och de grabbarna som stod längst fram var i samma ålder som jag var när jag såg han. Och det var så här, det var så här en helt sjuk, alltså helt surrealistiskt, vet. Alltså så här, när jag kommer av, mina vänner bara så här, vem var det när du klev av där, du? För, alltså, jag var helt så, helt blank. Alltså, allting var slut, typ. Alla så här.
Du hade slut i cykeln.
Ja, det tog flera dagar att så här. Wow. Det tog flera dagar att så här, ja, men vi kör nu, liksom. Det var jätte, jätte konstig upplevelse. Men jag minns att det var så här stort. Att det var så här stor grej som man verkligen kände att man ville göra för att jag vet inte, det är svårt att förklara. Det var så här,
men det
jag, ja, men du vet, att han gjorde det som gjorde att man själv började så här, okej, jag kan, jag ska försöka. Och så har man liksom jobbat med representation fram till att man själv får stå där på samma scen, komma hem liksom någonstans för revansch. För vissa grejer också, såklart, eftersom det är gamla området och sådana saker. Det var sjukt fint liksom, och det hade absolut inte hänt om man inte fick lov att liksom prata från första början, du vet.
Men gud, Samuel, alltså gud, Irina, Jag vet inte vad du känner, men jag känner mig så lycklig av att vi har träffat den här människan.
Det är skitfett att vara här.
Ja, alltså tack så jättemycket för att du ställde upp, för att du delar med dig, för att du vågar visa vem du är, för att du liksom gör det här för inte bara dig själv utan liksom så många fler män och nästkommande generationer och allting. Det är så stort ansvar du har på dina axlar, och du tar dig an den här rollen. Du har valt att göra det, känns det som.
Men då får man göra, alltså jag vet inte. Jag tycker inte jag har tagit an mig någon roll. Alltså, du vet så här, jag tycker jag har bestämt mig för att vara mig själv liksom. Och tycker jag uppmanar folk att vara sig själva. Oavsett, alltså så här, är du en snubbe som är så här, du vet, är lite så sluten som människa, så får du lov att vara det, du vet. Det kliar ju inte någon annan, du vet. Alltså, man har aldrig begärt att någon ska så här, berätta om ditt liv, berätta allt för mig, vad känns det, blablabla. Det har aldrig handlat om det, du vet, var det själv, du vet, så är det lugnt. Alltså, det är enkelt, vet. Så jag kommer vara mig själv, hoppas vi tycker om varandra när vi ses.
Yay! Samuel in the house, alltså.
Alltså, jag har varit dig själv fett mycket. Alltså,
Det har varit skitkul att prata med dig. Och jag har fått skit med en nya. Jag känner såhär, jag måste lyssna igenom det här igen. För att skriva ner shit alltså.
Ja, jag också. Jag känner att jag har såhär citat jag vill typ skriva ner på post-it-lappar och ha. Som jag kan titta på och fundera vidare på alltså.
Du
har varit den andra killen vi har haft. Och ni har varit helt fantastiska båda två. Och jag önskar att fler lyssnar på det här och blir fett inspirerade till att så här, det finns ett alternativ. Det kommer fastna i mig att du säger så här, att det handlar om att ens veta om att det finns ett alternativ till att göra något annat. Och det tycker jag du har visat på så jävla fett sätt. Och jag uppmanar er alla att lyssna på Conakry. på samhällsmusik som finns på Spotify. Och kolla hans Facebook-sida och vad han spelar. Och fan, boka honom till Stockholm.
Ja, boka honom till hela världen. Boka honom till hela Sverige.
Föreläser, så om ni blir intresserade, så boka honom för föreläsning. Jag har inte ens varit på den, men alltså,
ja, ja, ja. Jag säger detsamma. Ja, ja.
Får jag bara förtydliga, eller jag vill bara så här, slutligen understryka att så här, allt jag har sagt idag, allting så, det är min syn på det liksom. Och vad jag tror behöver. Och det är säkert ännu mer komplext än så, du vet. Men det, jag säger så för att jag känner så, för att jag är mig, du vet. Och känner du annorlunda så kan du vara dig. Och så kan vi prata om det, du vet. Det var så, det var bara det jag ville säga.
Och vi älskar din sanning, det är din sanning. Och det, vi älskar den
så. Det är min sanning, du vet, det är bara så.
Nej, men alltså, det finns inget rätt och fel i de här frågorna. Det är därför jag älskar den här podden. För att det här är ett rum där vi, det är ett tryggt rum där man kan prata. Det enda som man inte ska göra är döma. Alltså vi driver, roastar och skrattar och så här också. Men alltså grund och botten liksom, låta andra vara sig själva och vara sig själv. Alltså det är vägen dit som är intressant. Och vi vet att det här är din sanning och jag blir fett inspirerad. Och ja, det var hoppas vi kanske kan komma tillbaka någon gång i framtiden.
Ja.
Jag har suttit här i Stockholm via Skype och Samuel och Maria sitter i Malmö. Jag får fett med FOMO och jag är i Malmö nu.
Ja, kom hit.
Men hörni, tack alltså så jättemycket. Jag vet inte riktigt vad nästa avsnitt kommer handla om, så jag kan inte säga det. I'm sorry. Men hooka med oss på thedivinasurret@gmail.com. Vi finns på Insta och Facebook. Okej.
Okay.
Tja
då. Tja allihopa. Puss och kram.
Kärlek alltid.
Kärlek alltid. Förebild som inte är min så här, biologiska pappa Freddy, som har varit extremt så här, känslosam och sådär. Så då liksom när jag har kommit ut i världen, eller man ska säga, och men inte har varit så har det varit så här, jättesvårt. För att jag har inte förstått hur de inte kan inte uttrycka sig, inte vara känslosamma, inte vara sköra, inte våga visa vilka de är, hur ledsna de är.
Så har du bara blivit besviken på 99-kortan och manliga befolkningen då? Du bara, va? Vad konstigt! Man bara, alltså du lyckas pricka in de typ så här 20 killarna på jorden som typ actually feel something.
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.